Och den här typen av förmåga som vi behöver ha som samhälle för att vara, kunna ta vara på våra möjligheter, för de är rätt många, kräver att vi agerar tillsammans. Och i vissa fall investerar mer tillsammans än vad vi har gjort förut.
Det har blivit dags för ett nytt avsnitt utav AI Sweden podcast. Och idag ska vi zooma ut ordentligt och ta ett helikopterperspektiv på Sverige och artificiell intelligens. Jag och Martin Svensson, AI Swedens managing director, har tagit oss till Vinnovas huvudkontor i Stockholm. Och säger hej och välkommen till podden, Darja Isaksson, generaldirektör på Vinnova.
Hej!
Hej!
Tack för att jag får vara här.
Kul att du...
Eller att ni är här.
Ja, kul att vi får vara här. Jag tänker att vi ska prata om Sverige och artificiell intelligens. Varför Sverige behöver AI, vem som behöver förstå vad och så vidare. Men för att sätta dina svar i ett sammanhang för våra lyssnare. Vinnova, vad är ert uppdrag?
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. I vår instruktion står det bokstavligen att vi ska finansiera behovsmotiverad forskning och innovation och utveckla effektiva innovationssystem. Vad är det? Behov, sådana som finns i samhället, i Sverige och i världen och i näringslivet inte minst. Och innovationssystem som klarar av att leverera lösningar på dem. Därför att det är när vi har relevanta lösningar på svåra problem som vi delar med andra som vi är konkurrenskraftiga. Så det är bakgrunden. Och vårt mandat är till stor del då att skapa förutsättningar. Så när forskare, offentlig sektor, näringsliv, stora och små företag ska testa riktigt nya grejer och ta mycket risk, då är vi statens verktyg för att ge förutsättningar för det. Att staten tar en del av risken och uppmuntrar till den typen av samarbeten som kan bryta ny mark. Sweden är ju ett exempel på en aktör som till väldigt stor utsträckning både initierar och mobiliserar och får ihop den typen av samarbeten. Så kul att ni är här.
Om vi fortsätter på den vägen, Vinnovas uppdrag och artificiell intelligens. Vilken potential ser Vinnova i AI för Sverige? Vad behöver vi AI till?
Vad behöver vi inte AI till? Alltså potential. Först ska vi bara reflektera över ordet potential. AI driver redan storskalig förändring i hela världen. Så vi pratar egentligen inte om potential utan faktiska skeenden här och nu. AI förändrar samhället i grunden på gott och ont, här och nu och i allt snabbare takt. Av flera olika anledningar. Om man går uppströms kan man säga, AI till exempel nu bevisar ha påverkan på hur snabbt forskning går. Hur lång är tiden från att hitta på en relevant forskningsfråga, utforma experiment, hitta nya svar inom allt fler olika fält går i sig snabbare. AI snabbar på möjligheten att hitta och implementera de här lösningarna. AI gör helt enkelt förändra förutsättningar för hur vi producerar allt ifrån kunskap till mat, kläder, hus, hur vi transporterar, hur vi konsumerar, hur vi kommunicerar och hur vi orienterar oss i världen. Så där någonstans, på gott och ont, som jag sa, AI skapar direkta utmaningar mot till exempel i en värld där demokrati inte är självklar. Det kommer vi att se. Så då har jag bara två konkreta exempel för att hänga upp den tanken på. Det ena är 2024, ett supervalår i världen. Hälften av världens befolkning går till valurnorna. Det kommer att finna, vi ser redan nu, vi har vetat länge att det här kommer. Att man använder AI för att skapa massiv mängd, ska jag säga, bättre än någonsin riktad desinformation. Designad för att splittra, skapa oro och sådär, exempelvis. Men en annan sak som jag, om som spanar, får se vad Martin säger, men OpenAI's ChatGPT store, skulle jag så här, lite bara säga, det är väl 2024s stora grej i bemärkelsen, den kommer att ändra grejer. Om det är någon som undrar, hur menar du då? Tänk dig själv hur ditt liv, om du nu var med då och inte är, jag börjar vara gammal nu då, men det är inte så länge sedan, 2006. Vad betyder App Stores för utvecklingen av allt ifrån nya branscher, hela sociala medier så som vi nu känner det, handel, nischer som fintech och så vidare. Saker som ChatGPT Store kommer att ha ännu större påverkan och kommer att gå ännu snabbare och det drivs av AI.
Jag som har jobbat som journalist i många år tycker att ord och ordval är viktiga. Mm. Och jag när du vänder dig mot att jag lite grann pratar om AIs potential, ja. så börjar jag fundera här med en gång. Att liksom här, risken i att vi fortsätter prata om potential när vi redan kan. Du nickar, Martin. Vad tänker du om vad jag slarvig nu när jag pratar om potential?
Nej, jag tyckte det var jättebra att du följde upp på det. För jag tänkte att det gör jag annars. Jag gillade det svaret där. Och det slår mig att nu har ESVD funnits i 5 år. Och där vi började så pratade vi väldigt mycket om potential. För att inspirera, för att visa på möjligheter och så vidare. Jag skulle nästan beskriva AI idag som ena sidan en nödvändighet. Mm. Om man lägger in den i en lite bredare modern teknikkontext så är vi helt enkelt tvungna att ta det här till oss. Är vi privat sektor så har vi en väldigt stark drivkraft att använda AI för vår konkurrenskraft. Därför att våra konkurrenter och till del idag icke-konkurrenter använder AI på ett sätt som kommer påverka oss och vår förmåga att konkurrera på en marknad. Om vi tittar på den offentliga sektorn så börjar insikten komma att den här typen av teknik är nödvändig för att klara uppdraget. Vi har en demografisk situation med en allt åldrande befolkning som driver det här behovet. Och därmed börjar ju AI faktiskt bli en nödvändighet snarare än en framtida potential som vi kan välja att använda eller inte.
Och får jag bara falla dig i talet där? För det där är en sån viktig poäng som är välkänd hos många men kanske inte hos alla som lyssnar. Om man tar ett land som Sverige, precis det du säger, den välfärd som vi förväntar oss en viss nivå av service i vårt samhälle, och den välfärden som vi är vana, men det här gäller hela egentligen Europa och stora delar av många fler länder också. Vi har en åldrande befolkning. Det betyder att den absolut största samhällsutmaningen vi har ur ett sånt perspektiv handlar om brist på människor i bemärkelsen. Vi blir äldre och äldre, vi lever längre och längre, färre och färre ska både försörja och ta hand om den här åldrande befolkningen. Fredrik Reinfeldt uttryckte sig på scen vid ett tillfälle så här, att vi har ålderdomshemmet i Europa, granne med ungdomsgården Afrika. Så vi har alldeles för få personer här, och ska vi ha en nivå av service och hälsa och välfärd som vi har både förväntar oss och har potential till, då måste det här funka på andra sätt. Och sen så behöver vi, demografin kräver det, kan man säga. Och då blir AI en nödvändighet.
Okej, så då stryker vi potentialen.
Inte hela svaret däremot, det får väl också bara så här erkänna, så att ingen tror att vi är totalt teknokrater. Det är inte som att det räcker. Men, ja.
De två följande frågorna som jag har tänkt ställa är, vad kan AI betyda, vad borde AI betyda för svensk näringsliv respektive offentlig sektor? Offentlig sektor har vi redan varit inne på. Det här kommer vara ett jätteviktigt verktyg för att klara välfärdsuppdraget för våra kommuner, för våra regioner och så vidare. För näringslivet då? Klarar inte näringslivet av sin konkurrenssituation om man inte förstår och tar till sig artificiell intelligens?
Nej, skulle jag säga. Och då, det är klart att det finns nyanser av det. Men i stora drag så är det min absoluta bild. Därför att konkurrenter, idag direkta konkurrenter, lär sannolikt använda AI för att öka sin produktivitet, för att förbättra sin produkt och kanske att tillhandahålla sin produkt på ett helt nytt sätt. Det är dessutom då så, tror jag, att konkurrens kan tänkas komma ifrån andra håll än man är van vid, antingen ifrån leverantörsled, men även kanske från företag som gör ens produkter eller erbjudanden på ett helt nytt sätt, tack vare att teknologin är helt ny. Och därför behöver man ju verkligen ta det till sig. Och jag tror att det är på gång, men det kräver väldigt mycket ledarskap. Och i Sverige har vi inte kanske en tradition av att det är de starkaste teknikkunniga som leder verksamheterna, och det kan ju då få en viss fördröjning i att man faktiskt inser detta och tar det till sig.
Vad betyder AI för svensk näringsliv och för välfärden? Vi kan komma tillbaka till det. Det är make it or break it för alla. Och nu kan jag tycka, om man då tittar tillbaka på förra vågen av digitalisering, vi hade en första på 90-talet av sådär, och sen IT-fiering, och sen hade vi digitalisering. Det här vet vi ju redan. Det kommer bara vara ett stort generationsskifte till med ännu snabbare utveckling. Så för att vara konkurrenskraftig i det erbjudande du har måste du använda den här tekniken. För att klara av att erbjuda nya produkter och erbjudanden så måste du använda den här tekniken. Och då kommer det att komma, det blir förändring i branscher. Alltså tänk hur handel till exempel förändrades förra varvet, eller det kommer skapas nya nischer som jag sa, och helt nya branscher som vi ännu inte har någon aning om. Och typiskt sett det vi har sett då, det är ju att det är de där som gör det här helt nya som faktiskt tar riktig position. Så jag kan bara påminna om ledarskap, alltså teknikledarskapet på AI-sidan är idag näringslivet i världen. Mama, alltså Meta, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, global makt. En av anledningarna till USAs position idag handlar om dem, företagens position. Vad händer med alla andra? Det är klart de förändras. Och att livslängden på alla bolag, om du tittar på Fortune 500, så när jag föddes så var livslängden kring 30 år någon gång på 70-talet. Idag är den nere på 15. Mm. Så att förvänta sig någonting annat än storskalig och att tro. Så det är därför det också är farligt att till och med tro att, och det är tillbaka till det vi har sett förut. Det handlar om, ja, du måste göra det här för att effektivisera det du håller på med, men that's not enough. Ja, du måste utveckla nya produkter och erbjudanden, but that's not enough, därför att de riktigt stora skillnaderna kommer från dem som skapar helt nya branscher och erbjudanden, och de vet vi inte vilka de är. Och då kommer en annan reflektion om man tittar på de enskilda företagens överlevnad, att det må vara att genomsnittliga livslängden förkortas. Men de som har bra position, och det här är jag glad över att jag upplever att många i svenskt näringsliv verkligen förstår vikten av ekosystem. Att man bidrar till skapandet av, man aktivt bidrar till skapandet av nya innovativa bolag. Alltså det här är ju, tänk lite biologi, offspring, som sen får. Så att egentligen, om vi ska tänka Sverige och helst hela Europa, så handlar det vi behöver vara bra på om att vara bra på att skapa den här typen av förnyelse.
Vad finns det att ta med sig, tror du, från tidigare digitalisering, den klassiska digitaliseringen, in i AI för att förstå vad man behöver förstå nu?
Ja, lite det jag försökte säga, att det inte är antingen eller utan både och. Du kommer att behöva vara bra på att snabbt implementera inkrementella förbättringar i ditt befintliga erbjudande. Du kommer att behöva vara bra på att sätta en strategi där du förstår vilket nytt värde erbjudande du kan komma med, och du kommer att behöva vara bra på att också i någon mening förhålla dig till och agera på de mer disruptiva möjligheterna. Och det kanske inte är något man gör i det enskilda företaget, men på ekosystemnivå, absolut. Och emellanåt kan man vara delaktig och proaktiv i de samarbetena som kan göra sånt möjligt. Så jag...
du nämner också vikten av ekosystem som en nyckelkomponent för att Sverige som nation ska kunna hantera den här situationen och använda. Och det är ju ett nyckelfundament i hur vi på AI Sweden också tänker om det här, Martin. Hur resonerar du, vi, kring vikten av ekosystem?
På olika nivåer egentligen. För Sveriges räkning så är det viktigt att vi har ett ekosystem som i den kollektiva bemärkelsen kan inspirera varandra, dela på risk, bygga en talangbas som är väldigt stark, en kunskapsbas. Men man kan också ta ekosystemperspektivet på utifrån en individuellt organisation, företag som Larry var inne på tidigare, att man behöver vara del av ett ekosystem. Därför att vår bild är att väldigt, väldigt få eller till och med ingen klarar den här förändringen helt ensam. Det vill säga man behöver ha ett ekosystem av samarbetspartner, av leverantörer, av forskarrelationer, av talang så att säga, för att helt enkelt klara det. Så det har ju visat sig otroligt viktigt. Så dela risk i utmanande eller förändliga tider är ju ett sätt att tänka på det.
I relation till de här jätteföretagen som Darjan nämner, de amerikanska jättarna, blir det extra viktigt att för jag menar, ingen i Sverige kan mäta sig mot storleken på de här företagen, eller väldigt få.
Både ja och nej. Om vi tittar på riktigt vassa så kallade hubbar i världen där talangen finns, så flockas ju de här företagen. Vi har ju som är Sweden en närvaro i Kanada till exempel, där man har då investerat i forskningen på ett centraliserat sätt som har gjort att några av de här benämnda bolagen har helt enkelt etablerat sig där för att finnas nära kompetensen. Det är ju en del av det här ekosystemet. Så både ja och nej. Så att säga. Sen har ju de här, kan man ju tänka sig, de här stora företagen har ju också interna ekosystem som jag tror de utnyttjar på ett sätt som vi inte riktigt ser. Där den ena delen bygger förutsättningar för den andra etc. Så jag tror att ekosystemidén är väldigt, väldigt viktig.
Och jag håller med om det. Och jag Om man säger en sak som brukar känneteckna det här med ekosysteminsikten är ju mer av ett win-win mindset, att förstå att om vi gör vissa saker tillsammans så växer kakan. och en av dem som du touchar på här, som jag tror den är extra viktig på, det handlar om talangattraktion. Att inbilla sig att man konkurrerar mellan två företag i Sverige eller mellan östkust och västkust, det är, liksom, det är ju inte där slaget står. Slaget står mellan, kan vi på den här platsen med vårt inte helt optimala väder men med andra relevanta saker att erbjuda, vara bättre tillsammans och kanske ibland till och med ett nordiskt. Jag menar, sitter du på andra sidan planeten, då är det ju en plaskdamm mellan oss och Helsingfors. Alltså det är vi ju bara norra Europa, de ser inte ens skillnad på det. Och dessutom så är det så, apropå att ingen kan göra det själv, att för att göra riktigt framgångsrika talangattraktivitet i större skala, ja, men då måste fler kliva in, därför att då ska det vara medföljande, det ska funka bra för familjen, det ska finnas bra skolor, och det här är ett behov som vi delar av många olika skäl. Om vi tittar på nyindustrialiseringen i norr så är det liksom samma saker. Och den här typen av förmåga som vi behöver ha som samhälle för att kunna ta vara på våra möjligheter, för de är rätt många, kräver att vi agerar tillsammans. Och i vissa fall investerar mer tillsammans än vad vi har gjort förut. Infrastruktur är en annan sån del. Eller intressant att höra vad du... Men ni berättar gärna lite om Sveriges infrastruktur. Men när du verkligen ska testa och göra nya saker, så rätt mycket av det vi talar om är materialsport. Ibland på en nivå som vi inte ens fixar på nationell nivå. Och då... funkar inte att ett enskilt företag kan inte själva stå för den investeringen. Det är för mycket pengar och det är för hög risk. Men tillsammans på olika sätt så kan vi. Men där, det är väl ett sånt exempel där vi har sett, det är en förmåga där jag tror att vi som på olika sätt bidrar till de delarna i det svenska ekosystemet behöver snäppa upp vår gemensamma förmåga.
En annan dimension som är viktig ur ekosystemet är ju värdekedjan. Idag bygger tjänster och produkter på andra tjänster och produkter.
Mm.
Om vi går tillbaka till App Store-kommentaren tidigare, så är det ett jättebra exempel på hur ett ekosystem skapar ett erbjudande. Där Apple i det fallet så att säga byggde hela sin affär på mängder, alltså hundratusentals andra aktörer som skapade upplevelser och så vidare som kunde monetiseras. Så där har du också det hela, va? Och det kopplar ju också till vad jag just sa om infrastruktur och så vidare. Att man behöver titta på sitt ekosystem. Vad har vi tillgång till för att kunna bygga de produkter och lösningar som vi tror är konkurrenskraftiga och intressanta, så att säga. Så det är väldigt många dimensioner det här ekosystemet.
Ja, det är verkligen det. Och jag tänker då så här, vad är det man behöver, för du frågar någon gång så här, vad är det man behöver förstå eller tänka på? Om jag tänker så här, på generisk nivå, för se om jag håller med mig själv då, du verkar följa upp mig några år senare. Men jag tänker så här, jag tror att man behöver vara allmän orienterad i vad AI och så machine learning, alltså måste vara allmän orienterad i vad det är och vad det inte är. Du måste ha ett hum om vad det kan och vad det inte kan, nu och på sikt. Och du måste ha en del kunskap om grundläggande förutsättningar som finns och som behövs. Och när det handlar om förutsättningarna, då är det ju bra att komma ihåg att en del av de här förutsättningarna är verkligen sådana där vi kommer längre tillsammans än vad vi gör enskilt. Apropå ekosystem, talangattraktion, infrastruktur. Lite mer storskaliga risktaganden som vi kan behöva göra exempelvis. Det är väl lätt för en Vinnova generaldirektör att bry sig om då. Och de här frågorna behöver man liksom förhålla sig till på alla nivåer. Alltså en internationell beslutsfattare på EU-nivå behöver göra det. Sen har vi de som påverkar på nationell nivå, de som påverkar på lokal nivå, kommun, och de som påverkar en enskild organisation. Men att ha den typen av allmän orientering tror jag man oavsett behöver.
Mm.
Utöver det vanliga att mappa det mot de behov och möjligheter, alltså den strategiska utblicken från sin verksamhets.
Men då är min fundering, liksom, har de beslutsfattarna, om vi är nere på liksom så här organisationsnivå kanske i första hand, där har de den allmän orienteringen idag, tror ni? Jag var på en konferens i höstas där jag pratade med en mellanchef i en större svensk organisation med ett par tusen eller ganska många tusen anställda. En digitaliseringschef som var otroligt frustrerad över att ledningsgruppen och styrelsen, de var ganska tydliga med att de förstod inte digitalisering. Och de var också väldigt bekväma med det. Och den här mellanchefen konstaterade att de skulle aldrig förhålla sig på det sättet till ekonomi. Och säga att det här får ekonomichefen sköta. Men det var helt okej för dem att säga att jag kan inte digitalisering, du är digitaliseringschef, lös digitaliseringen åt oss. Alltså där, hur vanligt tror du, Martin, att det resonemanget är?
Väldigt vanligt. Jag tycker den analogin med ekonomiaspekten är väldigt talande faktiskt. Och jag brukar tänka sig att i varje sektor så finns det idag ett antal, ibland få, ibland många, som har kommit väldigt långt. Men det stora antalet är typiskt antingen ännu värre ute, det vill säga man har inte ens insett, man är inte ens medveten om att man inte har koll på detta. I ditt exempel så är man ändå medveten om att man inte har den kunskapen och vill ändå delegera den. Så där har vi nog de allra flesta idag. Jag upplever att det har blivit en förändring sista året, i alla fall kring medvetenheten, att det här behöver vi titta på, och därmed kommer ju insikten och kanske ödmjukheten att det här får vi nog erkänna att vi inte har koll på. Det är ju ganska bra start. Men absolut, när alla stora merparten befinner sig ungefär där.
Och det finns ju etablerade ramverk för den typen av mognads alltså hur mogen är jag och vi som organisation. Så att det är väl ett tips att om man undrar hur man själv har det, så finns det etablerade ramverk för att kolla, för att mäta och förhålla sig. Men jag tänker att det blir väl tillbaka till den där vi börjar i någon mening. Eftersom den här utvecklingen kommer att förändra både förutsättningar för själva kärnaffären för alla, och män är lite olika tidshorisonter, så kan man tycka att den som är ansvarig för kärnaffären behöver ha ett hum om hur och på vilken tid, alltså på vilken tidshorisont, och kunna ändå säkerställa att man tar ett strategiskt ansvar för det, även om man inte, och därav behovet av allmän orientering.
Du sa förut att jag verkar följa upp det som du har sagt tidigare, och det du syftar på då är något som vi pratade om här innan, ett seminarium i Almedalen för några år sedan, sommaren precis innan du blev generaldirektör på Vinnova, som handlade, det var ett seminarium som RISE arrangerade och som handlade om rättvisa algoritmer, och då var fokus på bias i träningsdata och problem med algoritmer som fattar beslut som drar åt fel håll. Men du tog vid ett tillfälle mikrofonen, och jag har haft med mig i mitt jobb som journalist efter det flera gånger, det tankesättet. För du sa då att du ville höja blicken och konstatera att rättvisa algoritmer är också att se till att vi faktiskt använder tekniken där tekniken kan göra positiv skillnad.
Ja.
Och jag tänker på det kopplat tillbaka då till det här vi var inne på om välfärdsuppdraget till exempel. Där jag kan tycka att det är ett kommunalt ansvar idag att se till att kan vi använda AI för att stärka hemsjukvården eller ekonomiskt bistånd eller vad det nu kan vara. Ja, men så här, då behöver man faktiskt utforska AI. Det är att vara rättvis i teknikanvändningen. Har vi nått dit? Vad tänker ni på våra två?
Vi är ju inte, det är inte som att den här utvecklingen är klar. Vart har vi nått? Nej, men när jag säger den typen av saker, kan vi börja med det här med rättvisa algoritmer då, att det har ju också, perspektivet har ju stärkts och börjar nu speglas i lagstiftning på olika sätt, att det är ett faktum att vi baserat på både vilka data och hur det tränas och begränsningar i tekniken och sådär, finns sådana utmaningar. Men där har det ju faktiskt rört på sig ganska mycket i form av utvecklare, arbetssätt och medvetenhet och faktiskt till och med nu då behöver lagstiftning och så. När det handlar om rättvis teknikanvändning så är väl det som jag vill balansera det mot, och då kan man, jag kan associera vidare då, när EU väljer att ligga i regulatorisk framkant och vara liksom första regionen i världen som lagstiftar tydligt och lite sånt, och så skapar ju det en viss mått av ordning och reda, men det skapar också en del andra utmaningar. Till exempel att regelverken krockar med andra regelverk på datafrågor. Men framför allt att det skapar en osäkerhet kring vad man får och inte får. För tills tillämpningen är tydlig så vet man inte. Och det i sin tur skapar en riskaversion. Och då väntar man kanske med att lansera. Ergo, det att bara prata om och agera på det gör att andra som bryr sig mindre om det går mycket snabbare fram. På gott och ont, och därmed både utvecklar tekniken mer, implementerar tekniken mer och lär sig mer. Så om man vill ha den här typen av angreppssätt där man uppmanar till försiktighet på goda grunder och liksom så behöver man samtidigt, skulle jag säga, double up på ansträngningen att också driva utveckling.
Det för gör man inte det, då riskerar vi bara att lägga den våta filten.
Därför att det är så här att då vill vad du faktiskt påverka då att det här blir tillämpningar som du inte bara lämnar walk over till de andra krafterna att bestämma vad AI sen blev riktigt bra på och så vidare. Och så får du, då måste du dubbla på det, både i form av liksom faktiska investeringar och fokus. Och det blir någon slags ansvars, alltså ett balans i fokus som är ute efter. På samma sätt som när man brukar prata om i olika sammanhang när det handlar om snabb utveckling, att det finns anledning att vara försiktig, så blir det så här, försiktig är också ett ord som jag skulle vara försiktig med, därför att det signalerar en långsamhet som man kan välja, men som många andra inte kommer att välja. Så om man vill faktiskt påverka utfallen, då behöver man vara proaktiv, men kanske mera mindful i bemärkelsen medvetna val, medveten om risker, medvetet snabbt lärande om hur man tar sig fram. Så att som tankeverktyg bara komma ihåg båda. När vi ser saker som saktar ner, komma ihåg att också behöva kanske jobba ännu mer på det som skapar ett snabbare lärande implementation. Och hur långt har vi kommit då? Jag tror att vi har kommit, det har verkligen utvecklats på den här rättvisa algoritmen, och sen går ju utvecklingen fruktansvärt snabbt. Men om jag tittar på oss som land eller Europa som kontinent, så är det fortfarande allt annat än självklart. Snarare så ser jag lite, får se hur det ser ut från din horisont, men vi såg att riskviljan gick ner på europeisk nivå generellt när AI Act kom. Vi såg hur en del större lösningar inte lanserades här lika snabbt, med konsekvensen att vi inte har använt det lika tidigt och så vidare. Så att, ja. När man tar riskperspektivet måste man också double up på lärandet. Och
vad tänker du om, Martin? Kan man bli för försiktig?
Ja, absolut. Jag håller helt med. Och jag tycker att vi har tagit oss en bit. Men vi har klart en utmaning i det som där jag pratar om. Det vill säga att när vi använder reglering eller vi pratar om utmaningarna med lösningen ur ett etiskt perspektiv eller liknande, och där använder argument som landar i att vi ska inte göra, då missar vi ju faktiskt huruvida det är etiskt hållbart eller rättvist att inte göra. Mm. Och har vi inte de diskussionerna under en snabb utveckling där vi tar till oss den här tekniken, där vi lär oss om dem, så blir de ganska irrelevanta, de diskussionerna. Mm. Och där tycker jag vi ändå har förflyttat oss i Sverige från för 4-5 år sedan när Sweden började. Då fanns det väldigt mycket diskussion kring etiken i sammanhanget, och den byggde nästan alltid på en argumentation som ledde till slutsatsen att vi ska vara väldigt försiktiga, precis som det jag säger. Jag tycker att den diskussionen delvis har försvunnit, men jag tycker att vi behöver nu istället då börja inse att vi måste springa snabbt och lära oss längs vägen, för då kommer de här frågorna i ett helt annat ljus.
Ja. Och i de här innovationspolicy-sammanhangen som Vinnova som myndighet finns, då finns det ett begrepp som kallas för direktionalitet. Och det finns ju också kanske ena värde, intentionalitet. Alltså direktionalitet i bemärkelsen teknik tillämpning är inte neutral. Den kommer få konsekvenser. Direktionalitet handlar om att medvetet välja riktningen för vart tekniken och insatserna fokuseras, och då är vi där du började. Lite, när vi ser de här sakerna så kanske ansvaret för vår del av världen generellt som ska värna det fria demokratiska samhället och så vidare har ett extra stort ansvar att säkerställa att vi driver på tillämpningar av AI-teknik som gynnar den utvecklingen. Inte att vi bara sätter oss i baksätet och kritiskt betraktar.
Det handlar liksom att inte låta tekniken drabba oss, utan att liksom också ha en agens över den på något sätt.
Du sa det bättre. Exakt så.
Men jag tänker också här, Martin, och där är också, när vi är ute på AI Sweden och pratar med enskilda organisationer om och ska hjälpa dem att förstå hur ska vi ta oss an artificiell intelligens, så är ett kärnbudskap är att AI älskar domänkunskap. Att du kan inte förvänta dig att liksom de tekniskt kunniga ska, alltså AI-experterna är jätteduktiga på att bygga modellerna, förstå hur man ska få AI att se, förstå språk och så vidare. Men de vet inte vad behöver socialtjänsten eller vad behöver vården och så vidare. Och därför behöver man sätta ihop dem med de som kan faktiskt linjearbetet. Och jag tänker på det när jag hör dig resonera här, Darja, att alltså, det perspektivet gäller ju även flera nivåer upp här.
Ja.
Att kunna koppla den artificiella intelligensen till domänkunskapen i form av att vad innebär demokrati och massa andra aspekter också.
Absolut. Och det får också implikationer på hur funkar apropå behovet av det livslånga lärandet, när, för att få ihop det så måste man faktiskt sitta i samma rum och jobba tillsammans. Det här är ju apropå lessons learned från tidigare digitalisering. Det är klart att du måste ha behovet i fokus och du måste ha dem i kunskap om behoven i rummet. Men de måste ha viss kunskap om, alltså det måste legeras på ett bra sätt också, kompetens- och förståelsemässigt. Så är det. Apropå att samverkan är viktigt för att ha.
Och samverkan, nu ska vi hoppa lite i samtalet, men vi ser, Vinnova har ju finansierat en riktad satsning som heter Kraftsamling för AI i kommuner och civilsamhälle, där vi har AI Sweden har stöttat projekten rent praktiskt, och så har det funnits utlysningar som man har kunnat söka för att få finansiering från Vinnova. Vi har gått igenom första batchen med 4 kommuner och 4 civilsamhällesorganisationer. Och det som jag slås av då är att många av de här lärdomarna som de här projekten gör efter ett år, apropå det här med samverkan och samarbete. De här kommunerna, de märker att okej, vi ser den här potentialen i artificiell intelligens. Men vår kommun är ju för liten. Vi har inte tillräckligt mycket data. Vi kan inte göra de här sakerna på egen hand. Mm. Och jag häpnar då, därför att alltså så här, Vinnova har under 10-15 års tid stöttat initiativ om öppen offentlig data för att få till datadelning och så vidare. Och nu är vi i en situation där våra politiker på högsta nivå och många andra också har jättestora förväntningar på vad AI ska kunna användas till. Mm. Men vi har inte en grundförutsättning i form av att ha den datan tillgänglig som behövs. Hur ska vi liksom så här få igång samverkan på den nivån kring att liksom så här faktiskt få den här datadelningen på plats mellan organisationer? Behovskartan som vi har tagit initiativ till nu, Martin, som är ett sätt att dela data kring energisystemet som också är finansierat med Vinnova, är ju ett exempel på det. Vad kan hända när man liksom så här samlas kring ett gemensamt problem, en gemensam utmaning, i det här fallet det svenska energisystemet, och faktiskt får organisationer att pitcha in sin data där?
Nej, men det här är viktiga frågor. Och jag skulle vilja liksom ta ett steg tillbaka först och säga att om vi börjar i den offentliga sektorn, så är någonstans i alla fall vår slutsats att vi ger oss inte på att förändra förvaltningsmodellen. Den är lite som den är, och jag märker inga politiska initiativ åt det hållet. Och då har vi 290 kommuner, vi har 21 regioner och 100-tals myndigheter, och vi har svårt att dela data. Ibland är det till och med olagligt att göra det. Så det är ju utgångspunkten. Och då är ju den här typen av initiativ som Kraftsamlingen väldigt, väldigt viktigt av olika skäl. Dels är det första läget att man gemensamt tar sig an frågorna, och då kommer man ju komma till datafrågan. Hur gör vi det? Och där tror jag vi har en, och det tycker jag har varit ett bredare samtal, så inte det missförstås att det har med Vinnova att göra. Jag tror vi har lurat oss själva lite grann genom att prata om öppen data. För det är väldigt, väldigt svårt. Men den diskussionen har vi haft i många, många sammanhang i Sverige. På både regionala, lokala och nationella plan. Jag skulle snarare vilja liksom göra bryggan till behovskartan, att vi måste ha access till data för att kunna göra intressanta saker. Och det går att lösa. Det är inte så jätteenkelt. Det kräver ibland tekniska lösningar, det kräver oftast ganska avancerad juridik och risktagande och så vidare. Behovskartan är ett väldigt bra exempel där vi säger, låt oss göra datadrivna prognoser av det framtida energibehovet med gemensam data ifrån data som faktiskt är tillgänglig, men också proprietär data ifrån industrin primärt i det här fallet. Men det innebär att industrin gör inte sin data öppen, utan de ger oss tillgång till den datan under väldigt specifika former för väldigt specifika tillämpningsområden, utan att vi kan dela den datan rakt ut, utan det är en aggregerad form för specifika ändamål. Så man behöver tänka på det på lite annat sätt. Och för att knyta ihop det här, så behöver man jobba väldigt aktivt då. Och där är ju Vinnova fantastiska, tycker jag, att möjliggöra den här typen av samarbeten. Därför att det krävs så mycket insatser för att få det till stånd.
Datafrågan kan vi ha ett eget poddsamtal om lätt. Och det finns andra saker. Men jag håller med dig. När det handlar om tillgång till data som du börjar i, så är det ett spektrum. Alltså det som krävs i varje organisation, att jobba systematiskt med informationsledning och med datafrågor så att man vet vilka data man har, var de finns, hur de är strukturerade och på vilken nivå de kan börja göras tillgängliga och på vilket sätt. Från superhemligt till helt öppet. Och det kräver ett systematiskt arbete, det är ett spektrum. Där är Sverige fortsatt, vi rör på oss, och den goda nyheten när det gäller just det öppna spektrat så gick vi faktiskt från 2019 var vi på plats 32 i OECDs rankning och nu är vi på plats 9. Kanske delvis handlar om att vi rapporterar, jag vet inte bättre, men det handlar nog faktiskt också om en positiv utveckling. Så att det är väl bra på den öppna delen. Om vi tittar sen på det AI-tillämpning och så är det så att de här, du pratar om nyttan och man behöver ha liksom domänexpertisen, så är det faktiskt så att du ofta behöver, för att träna riktigt värdeskapande fine-tunade modeller så behöver du tillgång till data. Då blir det också den här typen av samarbeten där kanske på samhällsnivå blir inte den stora frågan utan att kunna utveckla dem. Och då, det tyckte jag var ett bra exempel. Så att, det finns mycket att säga om det här. Om jag ska lägga till någonting så är det bara att när det handlar om det offentliga, inte bara det offentliga, EU kommer nu med sina. Vinnova har ju finansierat datalab. Vi har inte mandat att bestämma hur någon ska jobba. Ett av problemen med Sverige är att vi kanske inte har bestämt att någon får bestämma än. Så att alla vill att det ska samordnas och ingen vill samordna. Alla vill att det ska vara samordnat men ingen vill samordnas, har någon sagt. Och det är väl lite elakt och överdrivet, men i någon mening sant. EU kommer nu med dataspaces. Det kommer alltså EU-direktiv, så inte valbara, som kommer att kräva ordning och reda i hur data tillgängliggörs. Inte bara öppet, men överhuvudtaget. På en massa olika relevanta domäner. De börjar med hälsodata. Ett område som till och med är svårt att dra gränsen var det börjar och slutar. Så här kommer vi att ha all anledning att jobba på.
Och det här är en reaktion då på att man ser att saker och ting inte...
Ja, och en reaktion på det faktiska behovet av en fungerande europeisk inre marknad för den här typen av lösningar. Så då kan vi inte ha ett Europa som går så mycket i otakt, utan vi kommer att behöva... Så där kommer både stora investeringar och tydliga direktiv som kommer att påverka de här frågorna väldigt mycket framöver.
Vi ska börja runda av. Som medskick till er som har lyssnat då, så tänk inte på AI som någonting som har potential utan som någonting som ni ska börja använda nu. Och för att lyckas med det så samarbeta på många olika sätt. Finns det något annat, Darja, som jag missar i den superkorta sammanfattningen?
Det var väl en jättebra sammanfattning. Jo, nej, men och sen, jag hade väl en annan då när vi pratade om det här. För nu blir, vi kan inte prata om möjligheter utan att prata om risker. Vi kan inte prata om risker utan att prata om globala utmaningar. Det är ett faktum att planetens gränser sätter riktiga deadlines. Så ska vi prata riktning och ansvarsfull AI, då måste det sjunka in. Förutsättningar för inte bara den mänskliga civilisationen utan liv på planeten. Alltså förutsättningar för en framtid, inte bara en framtid vi vill ha, en bättre, utan de påverkas av de val vi gör här. Under de år som vi är yrkesverksamma. Vi behöver säkerställa att vi tar all den kunskap och teknik vi har och använder den för att adressera de här utmaningarna. Så det var väl mitt tillägg då. Sense of urgency och commitment att göra allt vi kan.
Superbra avslutning, Darja. Stort tack för att du var med i AI Sweden podcast. Och tack till dig också, Martin.
Tack.